Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Professorn, författaren och föreläsaren Mikael Dahlén. Hej!
Hej!
Välkommen tillbaka till Life with Kids-podden.
Tack så hjärtligt, tack för senast. Kul att vara igen.
Tack själv. Mitten på december. Säsongsavslutning betyder det för våran podd.
Är det så?
Ja.
Stort.
Vad tänker du så här i slutet på ett år? Är du en sån person som blickar tillbaka över året som har gått? Eller tänker du in i nästa? Eller bryr du inte så mycket?
Nej, men jag jobbar på att tänka tillbaka mera. Jag har varit väldigt mycket för att tänka framåt. Tänk mera årsbokbörjan istället för årsbokslut. Mm. Och varje år göra mig olika saker och se fram emot. Men på senare tid har jag insett att det utesluter ju inte att det också går att njuta det som varit, som jag kanske inte gav mig själv, hittade tiden att njuta av när det hände.
Mm.
Och så har jag lärt mig också att vissa saker som jag trodde inte var så härliga och som kanske de facto inte var så härliga när de hände, går ändå att hitta guldkorn i efterhand.
Mm.
Den här barndomen som går att göra lycklig i efterhand går att applicera på varje år också, tycker jag. Även ett pandemiår som det här går ändå att hitta riktigt härliga saker i.
Ja, och vi ska ju prata om detta. Det är så härligt. Vi ska prata om både mening och också lycka. Och så får vi se om vi får in lite siffror här på slutet också. Det känns som att när jag väl har det här på tråden så känns det så mycket jag vill prata med dig om, Micke.
Ja, vad härligt. Vi kan få in lite siffror.
Ja, det gillar jag. Ja. Det är sådana som du och jag. Vi gillar ändå de här. Ja. Man måste ha någon ordning i det här också. Man kan inte bara flumma iväg och prata mening och sånt. Nej, men du, jag tror att de flesta som någon gång har blivit föräldrar har uttryckt liksom orden som att ja, men nu förstår jag meningen med livet och nu fick jag någon form av mening. Så. Men jag har för mig också någon gång när vi har poddat så har du sagt att det här med att skaffa barn, det var inte liksom, det var inte direkt någon att man slog i taket på lyckomätaren då, eller?
Nej, om lycka är din grej så är det jäkligt dålig idé att skaffa barn. Alltså.
Mm.
Att ha uppfostrat och puttat dem ut ur boet, det är toppen för lyckan. Den tar ett litet skutt vid två tillfällen, lyckan i samband med föräldraskap. Det är när du blir förälder. Det är ju helt fantastiskt. Det vet vi alla som blivit föräldrar på olika sätt.
Mm.
Det är en eufori, men den varar ju inte så länge. Den varar några månader, sen blir det kladdigt, guckigt, kletigt, blött och allt vad det är. Och när det har gått över så har det gått över till någon logistikverksamhet istället.
Yes.
Man känner sig som ett DB-känker eller Postnord som ska hitta utlämningsställen och schemalägga och allt sånt där. Och sen efter det så blir de jäklarna tonåringar också. Och det är det värsta en kan råka ut för.
Det är så.
Ja, det finns få åldersgrupper, ingen åldersgrupp faktiskt, som är så, inte olycklig, men så lite lycklig som en tonårsförälder.
Mm.
Det har ju att göra med fler saker än att en är tonårsförälder. En är mitt i livet med ansvar och insikter om sitt ansvar och stress över att leverera på det ansvaret. Och allt vad det är som aldrig förr och som aldrig igen när den har lite distans till det där senare. Men tonåringarna, de är otäcka de också. De luktar, de skränar, de är jobbiga och ger stora problem. Allt, vilket ju är deras jobb för att vi ska vara villiga att släppa greppet lite grann.
Ja.
Och sen tycka att det är okej och kanske till och med putta på när de ska ut ur boet.
Men de också är lika dåligt? Alltså, mäter man på tonåringar också? Eller är det för tidigt för att börja?
Alltså det där är så nytt fortfarande med tonåringar som känner en stress i skolan, en stress i sin sociala utveckling och nu stress över klimat och allt. De är ju informerade som inga tonåringar före dem. Tittar vi liksom hur det sett ut, det finns ju en hel massa forskning på när är en lyckligast i livet. Och där visar det sig att lyckan är som ett svagt, svagt leende. Ungefär så det ser ut över livet. Det är inte så jättestor skillnad. Men när du är liten, när du går i mellanstadiet, lågstadiet, så är du himla lycklig. Och så blir du lite, lite mindre lycklig i tonåren, men fortfarande rätt lycklig. Men du blir lite mer självmedveten, har varit det framförallt tidigare då. Och sen fortsätter det gå ner när du närmar dig att bli tonårsförälder. Och så sitter du i skiten där då. Och sen vänder det igen och sen blir du bara lyckligare, 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 lyckligare. Ända fram till, nu har det blivit tillräckligt många hundraåringar för att det ska finnas en studie just på hundraåringar som visar att ja, då verkar det slå i taket. Så det är ju hoppfullt faktiskt. Men det är ganska, du får stoppa mig, jag går igång på sånt där. Vet
ja,
du?
Men kör på.
Det är ganska kul tycker jag att se på det vi började prata om, att jag försöker tänka mer på att se tillbaka på tillvaron. För vi är som minst lyckliga, även om det inte är så illa då, i medelåldern. Men när en fråga folk, när de själva skulle säga vilken ålder är du lyckligast i? Har du varit lyckligast i? Mm. Om du nu kanske blivit 100 eller vad det nu kan vara och kan jämföra alla åldrar, så svarar folk i genomsnitt 35-årsåldern. Mm-hmm. När de var 35, ja det vet vi, då var de inte så jäkla lyckliga alltså. Men i efterhand när man tänker tillbaka, det var inte så jäkla dåligt, jag var i bra form, jag var ganska snygg, jag gjorde roliga saker så. Så det är faktiskt att omhulda din inre 35-åring, vare sig du är 35, 36, 47, 59, 84 eller 101. Mm. Kan du få ett extra glädje av det. Spännande. Men när du är 35, ja, då har du inte tid att njuta av det.
Nej. Jag hittade faktiskt en av mina tonårsdagböcker. Jag skrev mycket dagbok när jag var tonåring, vilket är, ja, det är lite sorgligt att titta tillbaka på det. Men det var intressant. Då hittade jag någon sån här. Jag undrar om inte det var någon sån här slutet på året-grej. Jag försökte liksom summera och blicka framåt och sådär. Då var jag säker på att mitt liv skulle pika när jag var 28. Mm. Sen går det bara utför. Mm. Det var liksom min, jag vet inte, jag hade någon bild av att då måste livet vara som bäst. Sen är det bara kört.
Men nu är det något år bortom 28.
Nu är jag något år bortom 28.
Vad säger facit? Har du pickat? Har du bara gått ut för nu?
Nej, jag hoppas ju inte det. Men vet du, det slog mig också nu. Nu är vi inne på siffran ändå, Micke. Ja. År 2030. Mm. Vet du vad jag har hemma hos mig då? Då har jag alltså en 13-åring, en 16-åring och en 19-åring. Tre tjejer.
Tre tonåringar, ja, som täcker in hela tonårsspektrat.
Ja.
Ja, jag beklagar på förhand.
2030 känner jag, det kommer vara en dipp. Men sen kanske. Vi får ta oss för vidare året på något sätt. Du, jag tänkte att vi skulle ändå sortera lite i det här med både lycka och mening. Mm. För om jag förstår rätt så, okej, skaffa barn, inte så bra för den kortsiktiga lyckan. Men jag antar att det ändå har en betydelse för meningen och känslan i det stora hela.
Ja, men mening är ju någonting en får en hel massa av som förälder. Så det är alldeles toppen. Juryn är ju fortfarande ute på vad den eventuellt faktiska meningen med livet är, om det nu finns en sån. Men den är helt enig, hela juryn, forskarjuryn i alla fall, om att den upplevda meningen slår i taket som förälder. Och det kompenserar ju mer än väl att lyckan, som är mycket att göra med att det är bekvämt, känns lätt och belönande på nästan ett äta godis sätt, kan gå ner. Så meningen med att det jag gör är viktigt, jag har ett syfte, jag har en funktion, jag ingår i ett sammanhang som inte blir större och viktigare än så här.
Mm.
Det kommer ju väldigt starkt som förälder. Och lite kan det vara så också att det förklarar varför lyckan går ner som tonårsförälder. För då börjar en ju som förälder marginaliseras lite i sin funktion, sitt syfte, sitt sammanhang.
Mm.
För mig blir det rätt ut, jag älskar att gå på bio.
Mm.
Och oj vad jag har gått på bio med mina nu tonåringar, 18 och 16. Kunna se alla såna här filmer som jag inte med riktigt gott samvete kanske skulle sett själv. Superhjältefilmer och allt vad det är så. Men nu de jäklarna, nu är det precis premiär på Spider-Man och min 16-åring har ju bokat biljetter till premiären. med sina polare, inte med sin farsa. Så jag får inga lyckokickar av att gå och se på superhjältar på bio längre.
Nej.
Och känner inte så här meningen att det är vi som gör det här tillsammans. Så det kan man också se att tonårsföräldrar, föräldrar till barn som är äldre än tonåringarna kan få lite så här meningskris. Mm. Och försöka hitta nya saker. Därför är det ganska vanligt att den i den åldern byter jobb, skaffar sig en ny hobby, gör någonting. För att den förlorar lite av den här meningen som varit så enormt stark, belönande och viktig och som jag blir påmind om varje dag som förälder.
Mm. Du, jag tänkte att vi skulle, du har ju skrivit den här otroligt lilla, fina boken.
Otroligt lilla?
Ja, den heter En liten bok om lycka, det var just därför. Där du liksom har samlat så här lyckoforskning i ett väldigt enkelt format. Och vi träffades, det var ju några år sedan vi träffades och det måste ju ha hänt mycket på lyckoforskningen sedan dess. Så nu har vi ju varit igenom en pandemi som också har liksom satt sina spår. Har vi blivit, hur har pandemin påverkat vårt mående?
Väldigt kortsiktigt och omedelbart så fick den överlag genomsnitt vårt mående att gå ner och lyckan att gå ner. Eftersom bland annat just det vi var inne på med sammanhang försvann. De sammanhang vi tog för givna med en arbetsplats, en skola, en förening eller vad det var, försvann. Mm. Till väldigt stor utsträckning för väldigt många. Osäkerheten blev väldigt stor. Vad händer nu? Kommer jag klara mig? Vad ska jag göra? Kommer det här finnas kvar som jag höll på med, som jag planerade för, byggde på? Men sen, fantastiskt nog, så gick lyckan uppåt igen och måendet i genomsnitt. Dels med att vi upptäckte att världen gick inte under. Vi hittade nya sätt att umgås på sammanhang, inte minst genom skärmar och zooma, som är ett verb alla känner till och använder nu, som vi var totalt främmande innan. Det är fantastiskt, faktiskt. Vi lever ju i den bästa tiden någonsin, om man kan uttrycka sig så, för att hamna i en pandemi. För vi har ändå kunnat umgås, hitta tillbaka till varandra efter de här första läskiga månaderna. Och i genomsnitt, och det här är ett genomsnitt så det gäller inte alla, men i genomsnitt så har till och med lyckan gått upp lite grann jämfört med innan. För att vi ändå upptäckt, vi blir lite finska, där jag pratat om förut. Finnarna rankas ju som världens lyckligaste folk och det går ju inte att förstå när man ser på dem så jäkla sprudlande ser inte de ut att vara. Men de har ju sägningen, det kan alltid bli värre. Och det tror jag är en anledning till att de faktiskt var lite lyckligare än vi svenskar till exempel tidigare. För att de tänker inte på lyckan som det här utopiska toppen på skalan där den ska studsa på rosa moln hela tiden. Mm. Utan de har alltid tänkt på lyckan som en skala. Mm. Och varje litet steg uppåt på skalan är fantastiskt för den skulle kunna vara längre ner.
Mm.
Och det finns något fantastiskt och underbart att vara glad för.
Och här frågar vi oss varför man inte är lyckligare.
Jo, ja, eller? Precis så. Ja. Precis så. Vi blir hypokondriska istället och tänker, det är något fel på min familj, min partner, mitt jobb, min skola, just allt eftersom jag inte är extatiskt lycklig med det hela tiden. Mm. Nej, men det går inte att vara. Och om du tänker efter så är det faktiskt fantastiskt med alla de här delarna i familjen, i jobbet, skolan, vad det nu är. Mm. Skulle kunna vara så mycket värre som finnarna säger. Och det blir vi påminna om under pandemin, att det här vi tog för givet är inte att ta för givet, utan det är faktiskt fantastiskt och härligt att kunna ha det. Och till exempel hälsan, och jag fick precis en sån, ett besked nu om att en vetenskaplig artikel vi skrev där vi så närmare på människor som blev sjuka i coronan och sen tillfrisknade, så kunde vi se att de människorna var nöjdare med sin hälsa, är nöjdare med sin hälsa i genomsnittet, trots att de i genomsnitt fortfarande har lite sämre hälsa. I genomsnitt så är hälsan inte riktigt tillbaka, folk kan ha lite sviter av det där.
Mm.
Men bara uppskatta vad härligt det är att faktiskt må helt okej.
Okay. Mm.
Det är fantastiskt.
Man klarade av det liksom.
Mm, precis. Så jag tänker på det som, jag hittade på ett ord för det också, pandemindfulness.
Ja.
Att vi hittar
det. Du är en ordkonstnär, Micke.
Men jag tror att jag är så trög och fattar och svårt att hitta ord för saker och ting. Så hitta på egna ord liksom.
Ja, men varför inte? Du, jag läste ju i din bok då att en del av ens hur lycklig man är beror också på sina gener. Det blev jag lite förvånad över.
Det har varit lite min räddning, för jag är inte så sprudlande lycklig när jag vaknar på morgnarna.
Nej.
Vad jag än gjort dagen innan, jag kan somna med ett leende på läpparna, med ett gapskratt. Det är svårt att somna när man gapskrattar, men nästan. Ja. Jag kan vara uglad som helst, och sen när jag vaknar på morgonen som det aldrig har hänt nästan. Så är jag lite halvlåg sådär, och så har tänkt på, nej, jag var nog inte sådär glad igår. Och det var något, jag gjorde något fel. Jag har hela tiden tänkt att nej, jag är ju inte rätt. Tills jag började gräva i och hittade just att det är till stor del genetiskt betingat. Alltså, hur glad du vaknar på morgonen bestäms lite beroende på hur man räknar, men upp till 50, 60, 70, till och med 80% av dina gener.
Mm-hmm.
Sen hur lycklig du är när du somnar på kvällen, det kan du påverka jättemycket själv.
Mm.
Men just hur du vaknar, det kan du lasta dina föräldrar för till stor del. Och för mig var det jättebefriande, för då kunde jag sluta gräma mig över att jag har gjort och gör allting fel och inte fattar. Utan nej, men det är det tillstånd jag börjar i.
Mm.
Så slutar jag frustreras över det. Och så okej, det här jag börjar, och nu jäklar.
Mm.
Nu ska jag klättra upp.
Så en del börjar liksom alltid i en uppförsbacke och andra börjar där uppe. Och
det är inget fel på som inte är så där glada från början. Utan det är där den börjar. Men sen går det här jättemycket under dagen. Och med det kan vi också tänka att en 7 på en 10-gradig skala kan vara jättefantastiskt för mig. För jag började på en 4 jämfört med andra som kanske vaknar igen som 7 eller så. Liksom.
Mm. Ja, spännande. Men sen, som du säger, sinnesstämningen man har när man går och lägger sig, den påverkar man ju i väldigt stor grad själv. Då.
Ja, och det är så häftigt tycker jag. Och det är så lätt att vi glömmer det.
Mm.
Att det största delen så bestäms hur glad du är på kvällen, hur lycklig du är av vad du gjort under just den dagen.
Mm.
Det är ju ganska fantastiskt tycker jag.
Mm.
Men också lite läskigt med tanke på hur lätt vi springer förbi det och tänker att nej, men lyckan ska komma i det här stora projektet jag håller på planera för. Vare sig det är någonting privat eller professionellt eller vad det än är. Och så missar vi det som är så självklart, att vi inte ens tänker tanken att livet består ju av alla dagarna emellan de här stora projekten.
Mm.
Och där kan det påverka jättemycket varje dag.
Ja, men jag tycker vi verkligen ska slå ett slag för den här vardagslyckan. Jag tänkte på det nu. Jag har plockat ur några av dina kapitel som du har i den här boken med liksom så här perfekta vardagstips som man kan göra för att öka lyckan lite grann.
Ja, vad kul.
Så jag tänkte att har plockat ut några och kommer med några exempel. Så kan vi väl prata lite kring dem.
Mm, gärna.
Den första som jag kände är det som du har skrivit om återupplev.
Mm.
För jag tror inte att det finns något mysigare än när hela min familj, min man och mina 3 tjejer, tar fram filmer från våra resor tillsammans som vi gjorde. Vi sålde allt vi hade för 3 år sedan och så åkte vi till Australien ett halvår. Och min man är fotograf och filmare, så han är ju, jag är så tacksam för det. Just för att vi är ju kvar där fortfarande mentalt när vi vill, för att vi bara plockar fram hans filmer. Och jag ser liksom på deras ögon när de sitter i soffan även nu en december 3 år senare, vad härligt det är. Är det så att vi blir lite lyckligare även idag av att vi gjorde den där resan då?
Det är en supergrej, och jag ser ju hela ditt ansikte lyser upp när du berättar om det liksom. Så att du återupplever hur ni återupplevt till och med det liksom. Lite inception över det här. Ja, men det funkar verkligen. Och liksom, det krävs ingen ekonomiprofessor för att inse att du kan få ut betydligt mera lycka av att återuppleva någonting än den lycka du får när det händer. För det går snabbt när det händer. Och mindfulness är fantastiskt. Försök leva i nuet.
Mm.
Men det går inte att stanna kvar särskilt länge i nuet. Det har vridits och vänts en massa på. Och det går inte att göra det särskilt länge. Vi liksom inte skapade så. Vi skapade för att hela tiden vara beredda på att det kan hända någonting nytt. Det kan hända något sen. Vi måste vara beredda på det liksom.
Mm.
Så vi har korta, fantastiska ögonblick av mindfulness och njut om, jobba på det, det är jättebra. Men den lycka du kan få genom att återuppleva, då kan du ju lugn och ro gå tillbaka, bläddra i det här mentala kartoteket och bilderna och se saker som du kanske inte ens såg när de hände för att du var så upptagen då. Och inte vara lika stressad Och du kan göra det igen och igen och igen. Mm. Det är toppen. Mm. Och fantastiskt, verkligen. Och med dina nya erfarenheter och sånt där så kan du se saker som du inte förstod då också. Mm. Och omdefiniera dem. Förbättra de händelserna till och med. De var jättefantastiska, de händer, brukar göra dem ännu bättre efterhand.
Ja, det blir ju ofta så. Ja. Och vad är det här du menar också med, som du sa inledningsvis, det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom?
Ja, men precis så. Ja. Precis så. Ja.
Du tog något exempel där i boken, vet jag, från din egen, att du, eller du tyckte då att det var lite deppigt, eller att du inte...
Ja, min barndom var ingen nöjdare när det hände. Verkligen inte. Men i efterhand kan jag se jättemånga bra saker i det.
Mm. Mm. Ja, det är ju fantastiskt att man också kan förändra sina minnen. Du, en annan del som du har skrivit om är att unna sig.
Mm.
Och jag vet inte, jag blev så full i skratt när jag läste det. För du skriver, fira när du har anledning och unna dig när du inte har anledning. Mm. Och då det tog mig tillbaka mentalt till när jag försökte komma i form då och hade en PT under några månader för ett par år sedan. Och det hon sa till mig, då var mitt stora problem att jag var för bra på att fira och för dålig, eller och för bra på att också unna mig. Att jag måste sluta med det här. Men nu kände jag, nu fick jag vatten på min kvarn igen. Jag tänkte, men det här kanske är någonting bra.
Ja. Ja, men fira är jätteviktigt, och en av de stora skillnaderna mellan människorna som är lite lyckligare och genomsnittet är att de människorna ofta är lite bättre på att fira. Det är inte vad de gör, utan i den utsträckning de faktiskt uppmärksammar och firar att de gör det. Och det måste inte liksom vara de stora händelserna, för de händer inte så ofta som sagt, utan även små händelser. Träning är ett jättebra sånt exempel. Det måste inte vara när du äntligen klarar det här stora målet att springa ett maraton eller milen eller klara 10 armhävningar eller vad det nu är, utan även små framsteg är ju toppen att fira, för de är ju framsteg och de händer ju oftare, och missar vi ofta att fira och så får vi inte ut glädjen och motivationen av det. Så fira de små framstegen, händelserna, allt vad det är jättebra. Men risken är ju att en blir lite för duktig och tänker, jag får bara vara lycklig, glad när jag har gjort någonting bra.
Mm.
Och så kan det också bli en stress, vilket också är jag övertygad om en förklaring till att många mådde dåligt i början av pandemin, för det var svårt att vara duktig då.
Mm.
Nu kan jag inte göra allt det jag skulle göra, gå iväg till gymmet eller gå till jobbet eller vad det var, alla planerna jag hade och så vidare. Och så mådde vi det sen. Och sen när vi kom in i pandemindfulness-tillståndet, när vi insåg att jag kan inte påverka det här, okej, sluta frustreras över det. Och bland annat hur vi då upptäckte att vi fick lite tid över att göra sånt vi inte ens tänkt tanken på.
Mm.
Att vi skulle kunna göra. För att det låg bortom alla måsten. Just det här med att unna dig någonting. Att höra av dig till en kompis som du tänkte det ska göra sen när jag får tid över, som vi aldrig fick förut.
Mm.
Eller att läsa en bok eller vad det är för någonting sånt. Och det är också jätteviktigt att faktiskt unna dig. Inte bara vara duktig hela tiden, utan göra saker bara för att det känns bra. Och det behöver inte vara stora saker. Det behöver inte liksom vara att okej, nu ska jag unna mig 10 lussebullar, vilket jag tycker är jättehärligt och själv unnade mig häromdagen. Men det kan vara mindre. Jag unnar mig ju till exempel, jag är så lycklig över det. Jag gjorde ett event, var talare på ett stort event på en stor fantastisk bank, jag kan säga det, Nordea. Tack snälla Nordea för att ni gav mig en jättestor julkalender med skumtomtar, i såna här extra stora skumtomtar. Så varje dag så undrar jag mig att öppna en sån lucka. Och
du har ju blivit lite synonym med
skumtom. Ja, eller hur? Så det visste ju de. En extra stora skumtom. Och det räcker att jag undrar mig en sån, förvisso extra stor skumtom, det känns jättehärligt.
Mm.
Och så här, marginalnyttan, säger ekonomiprofessorn, av att ta 2, 3, 4, den är inte så stor, utan räcker med en. Men det gör också att jag inte känner så här, nu måste jag passa på! Sen kommer aldrig hända någonting. Jag vet ju att imorgon kommer jag unna mig en till.
Mm.
Och det där lilla, det krävs så lite.
Och då kopplar du inte den till något duktigt som du har gjort, utan du bara, nej.
Ja, bara för att det är härligt. Mm. Och det finns till och med, jag vill minnas jag skrev det i boken också, studier som visar att när du unnar dig något och vet att det här är någonting du inte har varit duktig, du inte har förtjänat, som kanske inte är bra, för du känner dig lite busig.
Mm.
Det är också toppen. Jag har själv en sån grej. Jag vet inte om jag borde berätta det här. Men vi kan hålla det mellan oss, snälla lyssnare.
Jag ska inte säga det till någon.
Och Lina. Ibland kan jag trycka på stoppknappen i hissen på handelsskolan det är, så att hissen stannar. Och så sätter jag mig på golvet och har det som en liten picknick. Jag har handlat någon dricka på vägen in eller någonting.
Gud vad mysigt.
Ja, kanske något skumt om det. Och så sitter jag där i några minuter och bara njuter av att jag har stannat hissen mitt här. Har jag liksom bara tagit och karvat ut en liten del av universum.
Ja. Bara din hiss nu.
Ja, precis. Här sitter jag och lite egen tid i hisschaktet på handelsskolan och folk står och väntar på hissen. Vad händer med hissen? Jag vet inte. Det är lite busigt och jag njuter lite av den busigheten. Så. Ja.
Jag trodde jag hade hittat alla egentidsluckor som fanns i småbarnslivet, men stanna hissar så långt jag inte kommit än. Men tack för tipset. Nej, men jag tänker så här, att unna mig med, jag tror det är någonting som jag verkligen ska behöva bli bättre på. För jag tror att jag har blivit så indoktrinerad av alla föräldraskapsexperter på att det är så himla viktigt att vara konsekvent i ditt föräldraskap. Så barnen ska inte bli bortskämda och de måste veta vad som gäller och det ska vara tydliga regler. Och då är det ju så här, okej, då ska det vara lika sak varje dag så de förstår vad som... Men det här, som du säger, när man är lite busig, när det händer någonting, när det blir liksom... Det blir några skumtomtar fast det är en onsdag och sådär. Alltså glittret i barnens ögon när de förstår att det är en, vad händer nu?
Eller hur?
Det är ju jättemysigt och alltså, jättespännande. Och...
Till mina favoriter, att vara busig ja. Och unna sig. Jag gjorde det här om dagen igen. Att stänga in mig i garderoben utanför min sons rum, min 16-åring. Innan han kommer hem. Och vänta ett tag. En kvart. Hur länge är jag nu? Ha tålamod och vänta. Ja. Jag står där och fnissar tills han är trygg med. Tror att han är själv. Och sen hoppa ut och skrämma skiten på ren svenska. För honom. I'm not sure that's good parenting på ren svenska. Men jag tycker det är så. Det gör mig lite lyckligare som förälder. Och första gången det hände så blev han skitsur på mig.
Första gången? Har det hänt flera gånger?
Ja, men det hände innan pandemin. Och sen blev det pandemin och då var jag ju hemma och pluggade.
Ja.
Så jag kunde ju aldrig gömma mig.
Nej,
så.
Nej.
Och då kom han någon gång och sa till mig, så här, farsan, vet du, jag saknar lite det där.
Mm.
Tillvaron blev ju lite mer spännande att komma hem och inte veta. Om vi kom hoppa ut någon galning ur garderoben. Sådär.
Förstår du hur många gånger han har kollat där? När du inte har stått.
Eller hur? Så sen när han kunde gå iväg till plugget igen så testade jag igen och nu händer det lite då och då.
Ja.
Och ja, till och med han tycker att det är lite härligt. Han är inte jättenöjd. Jag får absolut inte göra det om man har någon kompis hemma eller någonting sånt, såklart.
Såklart. Han är ändå tonåring.
Ja, inte förlorar ansiktet så. Men ja, lite ja, men busig bra. Som förälder.
Ja.
Och han har överlevt än så länge.
Han har överlevt än så länge. Ja. Och du med som tonårsförälder.
Ja. Ja, sällan så lycklig som de dagarna. Så.
Ja, jag förstår ju nu att det här med att man blir lite knäpp under tonårsperioden. Ja, det ger mig fler dimensioner, känner jag. Vänta bara 2030, får vi se hur jag sparar.
Ja, då har du tre. Tre stycken du kan skämma skiten nu.
Fantastiskt. Du, jag vill lyfta fram nummer tre av fyra också här, som heter Var snäll.
Det går ju lite stick i stäv med tipset.
Ja, nu får du backa lite. Mm. Nej, men jag tänker att det kan man ju liksom inte nog understryka, tror jag. Samtidigt så tänker jag så här, för mig som förälder så skapar det också en liten ambivalens. Det finns ju inget finare liksom än att man vill att ens barn ska bli snälla. Men man vill ju inte heller att de ska bli för snälla. Alltså så här, att folk kör över dem och att de liksom får en låg självkänsla och sådär. Men är snälla människor lyckligare, tror du? Eller blir man lycklig av att vara snäll?
Ja, du blir lite lyckligare av att vara lite snäll.
Mm.
Och till marginalnyttan att vara jättesnäll, det ger inte så mycket. Och det är också värt att komma ihåg, det är inte det som krävs. Du ska inte bli en dörrmatta som låter andra göra precis som de vill för att du vill vara snäll. Utan det räcker med små, små. Snälla beteenden. Att bara vara medveten om att du kan hjälpa, göra gott för andra. En sån enkel sak, det gör jag ofta som experiment när jag föreläser, att innan vi drar igång så ber jag människor att skicka ett meddelande till någon de tänker på. Och bara det att berätta för någon att du tänker på hen räcker. Det blir de varse. Innan föreläsningen är färdig har i stort sett alla fått svar från människor som blivit glada av det.
Ja.
Då är vi lite inne på den här meningen igen. Jag vet att jag spelar roll för någon. Jag finns i någon annan människas tankar.
Mm.
Att bara tala om, det låter ju inte jättesnällt och det är inte jättesnällt, men det är ändå någonting att faktiskt för deras skull tala om. Jag tänker på dig som man tänker, gör det någon skillnad? Ja, det vet jag efter att ha fått tusentals människor att göra det. Det gör skillnad.
Och både för dess... mig och för den. Alltså ja. Det blir dubbel.
Ja, precis. För du får liksom en feedback-effekt. När du märker att den lilla, lilla tanken du skickade iväg gjorde den här människan glad, så får ju du också en härlig känsla av att veta att det du gjorde betyder något för den människan. Det du gör och är betyder något för den människan. Och sen om du slänger till, för vi tänker ju också härliga saker. Så någon dag kan vi tänka att den där personen var väldigt fin i året idag. Men det känns lite larvigt, det säger vi sällan. Sådär. Men det blir de jätteglada för att höra att vi faktiskt bjuder dem på att tala om det. Så. Eller vilken bra sak du sa på senaste mötet. Jag har tänkt på det du sa. Det var smart att faktiskt göra det. Och sen kan det räcka att, kan låta jättelarvigt, men att hålla upp dun för någon när man går igenom ute på stan eller något sånt. Att bjuda på ett leende, det är också en form, en liten generositet att vara snäll. Att le mot folk som tycker känns larvigt och våga är tuschiga. Det märker man direkt, de blir lite glada av att se att man är välvillig. Så det finns så många sådana saker. Och också, det är lite, det hänger ihop tycker jag, att säga tack. Fyra små bokstäver, det är också testat. Det är ju skillnad. Att få höra någon säga tack. Och det kan återigen vara för en jätteenkel sak. Tack för att du sa det där. Tack för att du hörde av dig. Tack för att du höll upp dun. Det går automatiskt in i oss utan att vi tänker på det. Men nu gjorde jag något som betyder något för någon annan. Och det blir också en påminnelse för dig när du säger tack. Jag hade anledning att säga tack. Någon gjorde någonting för mig. Det är toppen. Det är små, små grejer som faktiskt gör mycket större skillnad än vi tror.
Wow, jag tycker vi tar den uppmaningen som du brukar ha på dina föreläsningar rakt av, och så tycker jag att du som lyssnar på det här nu tycker jag kan faktiskt plocka fram sin mobil och skicka iväg, det är ju ändå jul nästa vecka, herregud.
Eller hur? Ja.
Då ska man också vara lite extra snäll. Skicka iväg ett meddelande till någon du tycker om, eller som, om du är ute och går någonstans, titta upp, titta någon i ögonen och le lite.
Ja.
Det kan man väl göra.
Ja, gör det och se vad som händer.
Ja, det är bra. Och sen så har jag också valt att plocka ut var tillsammans. Vi pratade om pandemin förut. Det har väl också gjort att många känner sig ensamma. Man har kanske inte kunnat umgås med sina nära och kära på samma sätt. Varför är det viktigt att vara tillsammans?
Ja, men jag tror just det var därför vi i genomsnitt mådde betydligt sämre i början av pandemin. När vi blev av med möjligheten att vara tillsammans, innan vi hittade de nya möjligheterna att göra det. Via skärmar eller via balkonger, avstånd och så vidare, och hitta tillbaka till det. Vi hade nog inte förstått hur viktigt det är. Det har varit en jätteviktig insikt, jag tror de allra flesta av oss har gjort. För det är så fundamentalt. Vi är sociala varelser. Om man ska gå riktigt till botten med det där.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Så menar ju forskarna, arkeologer, antropologer och allt vad de heter, att det är just vår benägenhet att vara tillsammans som har tagit mänskligheten så långt genom evolutionen. Vi människor är till synes mer sociala än egentligen någon annan djurart. Och förklaringen till varför Homo sapiens blev människan snarare än neandertalarna till exempel, menar man, är mycket att vi var mera sociala, mera beroende av varandra. Märkligt nog, neandertalarna som individer var starkare än vi, och nya rön pekar till och med på, tvärt emot vad jag trott, att neandertalarna var smartare än vi. Men eftersom de var starka, smarta, så behövde de inte hänga med varandra lika mycket. Medan vi, som var lite mer puckade, om man får säga så, lite klenare, vi behövde varandra, vi umgås och hittade massor av fördelar med att göra saker tillsammans, som tagit oss så här långt. Så vi har ett inbyggt belöningssystem i det, som gör just det att om vi ler mot varandra så direkt smittar det av sig. Det finns en belöning i det. Att se varandra i ögonen är liksom en av de enklaste sätten att bli lite, lite glad. Det räcker med 2 sekunder. Jag som älskar siffror, jag går till botten med det. Hur länge måste man göra? Jag som är blyg. Ja. Tänker så här, hur länge då? Ja, 2 sekunder räcker. Så jag kan göra så. Jag kan titta någon människa i ögonen på stan eller på bussen och så räknar jag 1, 2. Ja, nu är jag färdig. Ja, vad skönt. Och slår jag på stort kan jag räkna till 4. För det är den bortre gränsen. Jag älskar det. När avtar marginalen? Ja, 4. Vid 5 sekunder börjar människor känna sig lite obekväma. Ja. Vad vill den här människan mig?
Ja.
Men 2 till 4 sekunder är liksom sweet spot. Direkt får en känsla av att vi ser varandra. Vi har någon form av gemenskap. Vi är här samtidigt. Jag är inte ensam på jorden. Liksom.
Nej.
Det lilla gör jättestor skillnad.
Det är också intressant kopplat till tonår. Jag poddade med Hedvig Montgomery för någon vecka sedan, och då sa hon att just hur annorlunda vi bemöter tonåringarna jämfört med hur vi bemöter kortare barn, så att säga. Det är fortfarande barn, men små barn, kortare barn, de får ju mycket glada ögon när man bemöter sig av vuxna. Man tycker de är så gulliga, de är så små, de är så söta och sådär. Medan tonåringar får oftast bara sura blickar från vuxna. De får väldigt sällan glada ögon. Så det vet jag, det tog jag med mig från podden med henne, att man ska också bemöta långa barn med glada ögon.
Jättebra poäng. Verkligen, för det smittar bokstavligt. Det gör det. Vi kan liksom inte värja oss mot det.
Nej. Men det slog mig det här med att vara tillsammans. Jag tänkte, innan pandemin så var vi ju, vi får jag väl säga eftersom jag inkluderar mig själv, många småbarnsföräldrars familjer som pratade så himla mycket om att vi går klagade på att vi har aldrig tid att umgås med familjen och gud, vi gör aldrig saker tillsammans, och det blir bara flänger iväg på aktiviteter så fort det är ledigt och lov och helg och sådär. Och nu så togs ju allt det där bort, och kvar blev ju vi hemma i vårt hem, och då trodde man ju att man skulle bli lycklig. För nu fick vi ju all den här tiden ihop. Men då blev ju det kaos. Eller så här, jag kände att shit, vad ovana vi är också på att vara tillsammans så länge.
Ja.
Det är någonting som vi måste lära oss, i alla fall i min familj, på hur vi när vi inte liksom, när vi har fått den här tiden nu som vi har längtat så länge efter. Förut kunde vi skylla på det, vi har ingen tid tillsammans. Nu har vi det, men vad ska vi skylla på nu då?
Ja, jag förstår vad du menar.
Finns det något motsatsförhållande där?
Dessutom kunde vi vara så, hade vi lite tid, så när vi väl hade den tiden såg vi till att maxa den tiden och fylla det med vad det nu var. Härliga aktiviteter, speciella höjdpunkter, verkligen bokstavligt. Och kanske har vi lite lurat oss själva då, att nu när vi har mer tid och då umgås inte i form av höjdpunkter och maxade tider, så tänker vi, ja, men det här kan inte vara en höjdpunkt. Det här kan inte vara så bra och så härligt. Och så kan vi kanske bli lite hypokondriska där också. I värsta fall. Och precis som du säger, jag tror vi behöver lära om det. För samvaro handlar inte om att maxa.
Nej.
utan det handlar om att verkligen vara tillsammans.
Mm.
Kravlöst, det har ju blivit en liten floskel så, men just så att inte ha krav på att det ska vara något väldigt högtidligt och så vidare, utan att bara vara tillsammans.
Mm.
För jag tror det också, jag tror faktiskt att en del av den samvaro vi har sätter vi inte pris på och uppskattar inte, för att vi inte ens tänker på den som samvaro. Att bara vara i samma rum, att göra saker parallellt med varandra kan vara enormt värdefullt och härligt också.
Mm.
Om jag bara inser att vi är ju tillsammans nu också. Det måste inte vara att vi hela tiden pratar med varandra, ser varandra i ögonen, även om det också är toppen, men även andra är också jättehäftigt, jättebra.
Mm. Men hur ska man koppla in då det här med meningen också då? Om man, okej, nu har vi fått några exempel på hur man kan göra för att öka den här vardagslyckan. Liksom. Och så förstår vi att vi ska inte sträva efter att liksom, komma högst upp på den där 10-skalan varje dag. Det är liksom inte det som är meningen med livet. Men vad är meningen då? Hur ska vi koppla det till skapa meningsfulla aktiviteter?
Det som är bra med mening är att den är inte lika krävande som lycka. Ju mer du tänker, nu ska jag bli lycklig, desto svårare är det. Mm. Men mening kan du faktiskt sträva mer efter. Och till och med det finns det studier på. Människor som söker mening, vill ha mening, kan faktiskt känna lite mer mening bara genom det. Det finns en mening i att vilja ha mening också. Så det är fantastiskt.
Mm.
Och jag har gjort studier som visar att både tryggheten i att tänka att det finns någon mening i det jag är inbegripen i det jag gör, i det som händer, även om inte jag vet vad den meningen är, mår lite bättre. Det blev jättetydligt under pandemin nu.
Mm.
Att de människorna som kände att ja, jag vet inte riktigt varför det här hände och vad det ska leda till, men det finns någon mening i det här. Det kommer nog komma något bra ur det.
Mm.
De har mått betydligt bättre än de som inte såg någon mening och tyckte det verkar meningslöst. Så det är en del. Och en annan är, och det är ganska häftigt tycker jag, att du faktiskt kan hitta på en mening. Men meningen med att det här hände med pandemin nu, att jag inte kunde gå till jobbet, att jag var tvungen att hitta på någon annan, göra något nytt, vad det nu är.
Mm.
Det i sig gör också att du mår bättre.
Mm.
Och känner större mening. Och det kan vi också se apropå sprudlande små barn och så vidare med glada blickar. Barn är ju väldigt benägna att hitta på meningar i allting. Att tänka teleologiskt som det heter med fina ord. Varför skiner solen? Ja, det är för att det ska bli varmt och skönt när jag kommer upp ur vattnet när jag har badat. Så är det ju inte. Vet vi som vuxna, solen skiter i oss. Ja. Det är bara en bieffekt.
Vill oss inte väl.
En bieffekt av att den brinner jäkligt långt bort.
Ja.
Men att hitta på det, solen skiner nog för att jag tog fel buss idag och det gjorde jag nog för att jag skulle komma på den här platsen och upptäcka var den är. Och det har jag gjort experiment med människor, bett om. Hitta på anledningar till meningar till någonting som hänt under dagen.
Mm.
Och jämfört det med andra människor som bara beskrivit vad som hänt under dagen.
Mm.
Och de som hittat på anledningar och meningar var den är, har känt större mening och mått bättre.
Mm.
Det är ganska fantastiskt
att
vi kan göra det. För det går alltid att hitta någon mening och göra någonting av det som händer.
Mm.
Så det är det första och det bästa. Och det andra som förälder är toppen. En av anledningarna till att vi mår bra, känner en mening som föräldrar och tycker det är jobbigt när barnen blir äldre och försvinner, är det här med sammanhanget, att hitta och skapa sig ett sammanhang, men också känna att jag är med och bygger någonting. Du är ju med och bygger dina barn, åtminstone bildligt talat så. Du var inne på det här med uppfostran och man tänker på hur ska jag göra för att de ska bli så bra människor som möjligt, i en sån del. Men också andra sätt att känna att du bygger någonting, du skapar någonting som är större än du och som finns kvar även när du inte är du längre. Det är också enormt värdefullt. Det är en anledning till att hemmasnickrare aldrig slutar vara hemmasnickrare. Jäklar vad de snickrar hemma! Eller hur? De blir aldrig färdiga, för att det är så belönande att känna.
Jag sätter aldrig ditt sista listan.
Liksom. Att jag skapar någonting påtagligt som finns där efter. Och det finns så mycket du kan hemmasnickra med.
Mm.
Vad den är. Pengar gör dig inte lycklig. Men att spara pengar av anledning att du ska göra till en semester eller till din pension eller till barnen sen eller vad det är. Känna att du bygger någonting som finns där och kommer finnas kvar.
Mm.
Det är guld värt. Bara tänka på det. Det finns ganska mycket du kan bygga på som du kan skapa. Liksom.
Mm. Har du något tips då till, för jag upplever också att det är många när man är i det där livet som jag är nu med små barn och på väg som är på väg att bli stora. Det är ju som du sa, man är ju ett logistikföretag. Det är ju liksom, det är ju oftast utan kollinummer utan man ska försöka men du vet, man ska försöka manuellt försöka få ihop allt detta. Hur, alltså ibland kan det kännas som att man bara springer runt i det här ekorrhjulet vecka ut och vecka in. Att man inte hittar det där liksom, meningen rent krasst. Och att livet saknar liksom, en dimension. Vad kan man göra för att ta sig ur?
Ja, men dels tycker jag det är viktigt, samtidigt som jag säger, att bygga saker. Och tillåta sig att tänka lite mer långsiktigt. Då inse att det inte är ett pussel du lägger. Du bygger någonting större med större klossar. Och det här pusslet du håller på att försöka lägga varje dag, det kan skymma sikten för det här du bygger som ger mening och kan också göra dig mindre lycklig därför att du börjar tänka på det som ett logistikföretag, som någonting som bara ska klaras av. Och jag försöker påminna mig själv om att tänka väldigt långt fram i tiden. Så här, hur vill jag sammanfatta min tillvaro som förälder? Hur vill jag sammanfatta mitt liv? Jag är inte i någonting som kan stå i min dödsruna sen som lyder, det gick smidigt. Han klarade av det. Det gick. Han var inte till något större besvär. Nej, livet är ju inte något som bara ska klaras av.
Nej.
Fokusera inte så mycket på att klara av saker. Tänk på, vad vill du bygga på längre sikt?
Mm.
Med dina barn, med din egen tillvaro och så vidare.
Mm.
Och inse att om det skiter sig idag, att det gör inget, unna dig att det skiter sig. Mm. Och kanske till och med medvetet vara lite busig och ställ till det för dig. Bara för att det är kul. Och när en gör det, när saker inte går som det är tänkt, då blir vi mer närvarande. Det tänker jag ofta på.
Mm.
För då har vi inte en autopilot som kan rulla på. Nu flyter allting på, det här är jag vana, det här är jag proffs på. Jag är proffsförälder, jag är proffs i mitt eget liv. Jag har gjort det förr, jag vet hur det funkar.
Mm.
Och sen när man sen blir frågad, vi gjorde det förra veckan, så svarar man, jag kommer inte riktigt ihåg. Vilket är liksom ett kvitto på att det var inte du som gjorde det, det var autopiloten som gjorde det.
Mm.
Det bara rullar på. Men när saker skiter sig, då helt plötsligt måste du rycka in, ta tag i spakarna och lösa det. Och det där har vi också sett närmare på. När du gör något som du inte gjort många gånger förr, när du gör något helt nytt, så upplever du att tiden går ungefär 50% långsammare. Det är ganska häftigt.
Mm-hmm.
Att tiden stannar upp lite grann.
Mm.
Så du kan liksom förlänga livet.
Mm.
Genom att ställa till det lite för dig. Genom att faktiskt bryta rutinerna lite och göra något du inte gjort förr på något annat sätt.
Man tvingas mentalt då vara så.
Ja, du blir mer närvarande liksom.
Mm. Ja, spännande. Du, jag följer ju dig i sociala medier och för en tid sedan så la du ut i mitt tycke en väldigt intressant fråga till dina följare. Om du skulle göra en bucket list, vad hamnar överst på listan?
Mm.
Och du fick ju ett gäng svar och en stor respons. Kan du inte berätta, vad hittade du i den där undersökningen? Vad är i topp hos svenskarna när de ska göra sin bucket list?
Ja, jag försökte hitta 10 teman och du får hjälpa mig, för jag kommer inte ha exakt ordningen på dem. Temana, men det mest slående tycker jag var att nästan alla, jag ska inte säga nästan, utan alla de temana handlade om saker som människor inte gjort än, som de skulle vilja göra, men som de skulle redan kunna ha gjort, som inte behöver vara projekt att planera hela livet efter, i bästa fall hinna med.
Mm.
Det tycker jag var befriande, men lite så här skrämmande också. Att inse att det här skulle du redan kunna ha gjort. Och du skulle kunna ha det som mål för nästa år.
Mm.
Istället för hela livet. Och en av de sakerna var resa. Att besöka en plats, vare sig det var långt bort, Galapagos eller närmare Kebnekaise eller vad det var.
Mm.
En annan sak som ligger i nära hans äventyr, att uppleva någonting. Att faktiskt ta dig upp för Kebnekaise.
Mm.
Eller åka störtlopp nedför backen istället för att ploga i många och stora svängar.
Ja.
Testa en liten bit. Massa behöver inte vara stora äventyr, utan även mindre äventyr. Springa ett maraton. Mm. Och en variant på det också, en prestation. Känna att nu har jag gjort någonting som jag är stolt över. Mm. Vilket också kan vara grej med ett maraton. Jag klarade av det. Mm. Eller springa milen. Eller att lära mig stå på händer. En prestation. Det är också, som inte behöver vara jättestora saker. Liksom. Eller milstolpar dyker ju upp. Väldigt många känner ju att jag vill bli med partner, jag vill gifta mig, jag vill bli förälder. De bitarna, såklart. Men också lite mindre milstolpar, som att jag vill gå den här utbildningen, jag vill gå den här kursen, jag vill ta ett körkort eller vad det nu är. Mm. Flera sådana saker. Ja, du får hjälpa mig, men det var ganska mycket sånt. Göra någon livsförändring.
Just det.
Jag vill byta jobb. Mm. Jag vill prova att gå ner på deltid ett år för att få tid att upptäcka och göra andra saker, vilket också väldigt nära till hands nu under pandemin, och många som gjorde upptäckte att det här var ju fantastiskt. Mm. Jag vill prova att flytta till en annan stad. Flytta ut i skogen är det faktiskt ganska många som skrev. Mm. Vad nu skogen är för någonting. Men sådana saker som går att göra, som inte handlar om att för evigt göra något, men testa ett halvår eller vad det är. Men som vi alltid skjuter på tills det blir läge.
Ja.
Och det läget blir ju inte bara någonsin sånt där, utan det läget får du göra dig.
Ja.
Och om du gör det så upptäcker jag att det gick ju.
Mm.
Det gick ju.
Ja, men på tal om att skriva efterhand, det var samma med vår Australienresa. Det är liksom, nu i efterhand är det ju perfekt att se att det passade perfekt just då. Men då var det ju inte så
självklart. Eller hur?
Det hade varit spännande att följa upp de här personerna och se sen om de har gjort det de ville göra. Du, våran tid springer iväg och det är dags för att avsluta. Men vi kan ju inte släppa det här utan de här siffrorna, eller hur? Du har ju alldeles precis släppt en bok tillsammans med Helge Torbjörnsen som heter Sifferdjur, som handlar om hur siffror styr våra liv. Så nu ska du få göra en sinning när det gäller mig. Det är nämligen så att jag fyller 40 i april.
Stort!
Hur kommer det påverka mig fram tills dess? Tror du? Antingen du kommer, före eller efter?
Du kommer skaffa glasögon.
Okej.
Därför att människor är betydligt mer benägna att skaffa glasögon vid jämna födelsedagar.
Mm-hmm.
Inte för att vi över en natt börjar se sämre. Men vi kan inte göra oss fria från siffrorna. Att när man har gått från att under en massa år har haft en trea som konstant följt av en etta, tvåa, trea, fyra och så vidare. Och så kommer man över en fyra, så känns det som att det blir en sån stor förändring i livet.
Ja.
Mycket större än när det går från 38 till 39, från 41 till 42. Och då skaffa människor glasögon i mycket större utsträckning. Du kommer att anmäla dig till en halvmara eller ett maraton, för det är också människor betydligt mycket mer benägna att göra. Har vi kollat upp statistiskt så?
Innan jag fyller 40? Eller efter jag fyller 40?
Ja, det är år du fyller 40.
Det året jag fyller 40, ja. Spännande.
Och så kommer du känna dig, jag beklagar, du kommer känna dig mycket äldre. Ah. För människor känner sig i genomsnitt, det har vi kollat upp, 8,4 år yngre än vad som står i passet eller körkortet eller vad du har.
Mm.
Din psykologiska ålder så. Men över en natt när du fyller jämnt så känner du helt plötsligt bara knappt 6 år yngre. Så det är som att du åldras 2,5 år. Men det är ganska befriande att veta att när du då sen fyller 41 så kommer du känna dig yngre igen än du gjorde. Och 42 också. Och nästan 43. Så först kommer du känna dig äldre och sen kommer du känna dig yngre. Det är härligt.
Det
blir lite Benjamin Button. Det är jättehärligt. Gå tillbaka.
Ja. Vad härligt. Tusen tack får väl jag säga då på dagens tema för att jag fick spendera en stund med dig.
Tusen
tack. Det
var
jättehärligt. Vill du skicka med ett sista råd till folk som nu befinner sig i julstress här veckan innan?
Ja, njut av julen nu. För så är det. Julen är som allra bäst precis innan den händer. Och när den händer, då är det lite svårare att verkligen njuta av den, för det är så mycket som ska hinnas klaras av och så vidare. Men tänk på, julen är inte ett projekt. Du måste inte vara duktig. Unna dig. Unna dig en härlig jul.
Vilka slutord. Tack.
Tack. It might seem crazy what I'm about to say. If you feel like a room without a roof.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.